Okej, då är det söndag igen. Vi är inte jättebra på det här att uppdatera varenda vecka. Det kan man ju säga. Men när vi ses, då uppdaterar vi. Ja, eller då podcastar
absolut,
vi.
Absolut.
Ja. Och idag är det söndag och då är det redaktionsmöte för New Magazine. Och då spelar vi in podcast. Så nu sitter vi här i köket igen. Och idag så ska vi prata om en artikel som ligger uppe på DN just nu. Som har rubriken Läkaren som besökte himlen. Newsweek har gått ut och pratat om det här. Vi ska prata om Susanne Reuter som jag träffade i veckan. Eller Reuter som hon säger själv. Och intervjuade. I ett helt annat sammanhang. Och så ska vi prata om Bosse Hansson, eller?
Ja, det måste vi göra. Även om det kanske är lite uttjatat.
Ja, precis. Det kanske har börjat lite nu blåsa över. Men vi tänkte att vi ska ändå tycka till om det.
Ja.
Och sen ditt favoritämne.
Stockholm Open, ja. Tennis.
Precis. En välfylld podcast har vi att bjuda på. Men ska vi börja med läkaren som besökte himlen?
Ja, låt oss göra det.
För att sätta in lite den här då, det är DN som har uppe det här just nu och jag har inne läst artikeln i Newsweek här som har då gått ut på första sidan, man kan säga att deras huvudartikel, om en amerikansk neurokirurg som påstår att han nu varit i himlen men återvänt till jorden. Hans nära döden upplevelse, nu läser jag innan till från DN. Upplevelse med änglar och bulliga moln som de skriver. Lite raljerande kanske jag kan känna. Men i alla fall ska nu bli en bok som heter Proof of Heaven. Och det som gör det här, vad som gjorde att jag studsade till på den här grejen när jag såg den kom. Det är att han är neurokirurg och lärare på Harvard Medical School. Och jobbat åt alla möjliga tunga institutioner. Och om man ska börja med, han sätter ju verkligen sin, vad ska vi kalla det? Han sätter ju sig själv nu i en ganska, det är ju väldigt många som kan gå in och ifrågasätta det här.
Ja, särskilt inom det yrkesområde som han verkar. Jag tror i och för sig det ska vara ännu värre att göra det i Sverige än vad det kanske är i USA. För de är betydligt mer religiöst lagda än vad vi är här. Det är så jättesekulariserat i Sverige. Men visst, jag gissar att även där, att de är så vetenskapligt skolade där och då kan de vara väldigt kritiska mot sånt här.
Precis, så att man kan säga att han lugnt nu går ut på någon slags front där. Någonting ganska kontroversiellt, som det kan vara. Jag läser lite mer från den här artikeln då, så ni ska bli lite insatta i vad det handlar om. Dels så skriver man ju om att nära döden upplevelser inte är så ovanliga och så. Det kan vara många som pratar om ljuset i tunneln och allt det. Men det han nu beskriver, jag ska läsa här vad han beskriver att han är med om. I artikeln beskriver han hur stora delar av hans hjärna var utslagna och att enligt vår nuvarande kunskap av hjärnan och hur den fungerar så fanns det inte den minsta möjlighet att jag skulle ha kunnat uppleva ens den minsta stund av medvetande under de här dagarna som jag befann mig i koma. Efter 7 dagar var han så nära död att läkarna diskuterade om de skulle avbryta behandlingen och en präst kallade till hans sida. Men det är då som Eben Alexander säger att han upplever hur han plötsligt befinner sig någonstans ovan molnen där flockar av genomskinliga varelser verkar flyga fram, lämnande ljusa strimmor efter sig. Var det fåglar, frågetecken, eller änglar? Det är ord som jag först blev medveten om senare när jag skrev ner mina upplevelser. Men inget av orden ger rättvisa åt varelserna själv. Det var helt enkelt annorlunda än något som jag kände till från den här planeten. De var mer avancerade och högre livsformer. Efter en stund så hör han ett ljud från dem som han liknar vid ljudet av glädje. Ett ljud som kändes rent fysiskt på samma sätt som regn men utan att han blev våt. Och under den här upplevelsen säger att han hade en ung, oerhört vacker kvinna vid sin sida. Tillsammans med henne färdas han fram på vad som visade sig vara fjärilsvingar. Och kvinnan ger honom 3 budskap. Du är älskad och kärleksfullt omhuldad för evigt. Du har ingenting att frukta och det finns ingenting som du kan göra fel. Och sen så kommer han tillbaka till jorden då, eller var han nu har varit någonstans. Efter det här. Och märker att han återigen befinner sig på sjukhuset. Och då säger han så här, vad är det som gör att det här är så speciellt? Som han själv skriver, jag har tillbringat årtionde som en neurokirurg på några av de mest prestigefyllda medicinska institutionerna i vårt land. Jag vet att många av mina kamrater anser, precis som jag själv gjorde, att hjärnan och i synnerhet cortex genererar medvetande och att vi lever att man kan liksom plocka upp sen tidigare, men allt det här var ju då avstängt. Vad tänker du när du hör det?
Nej, innan jag kommenterar det, jag fick ju den här länken av dig.
Ja.
Och som jag tittade på YouTube. Mm. Och var det inte där också så att han pratade om att han hade liksom passerat, det var någon annan kraft som drog honom.
Mm.
Något som var otäckt också.
Mm. Jo, först.
Ja.
Ja, det finns en...
Lite, han nästan passerade dörren till
ja.
De nedre regionerna. Nej, men var det inte så?
Jo, det finns någonting. Och det är någonting med jord och rötter. Och det är någonting som inte alls är trevligt. Man passerar igenom ja, det på något vis.
Och sen så kommer han,
och sen kommer han upp till det här andra. Ja,
varma, mjuka här. Mm. Ja, alltså det är ju jättefascinerande. Jag blir supernyfiken och tänker läsa boken.
Mm.
Ja. Verkligen.
Mm.
Men man, precis som du sa själv i inledningen, jag kommer ihåg när jag bara var 10-12 år så gick det någon sån här radioserie på P1 som min pappa lyssnade på om just det här ljuset i tunneln och nära döden upplevelse som jag minns att han då var jättetagen av.
Mm.
För att de var så... Ja, de var så trovärdiga på något sätt. Mm. Men det är ju jätteintressant. Jag vill läsa om det.
Mm.
Och vad ska man... Det är svårt att argumentera emot det. Vad ska man tro? Då när jag såg den här först så sa jag, tror vi pratade om det du och jag, så tror jag, men det här kan ju vara någonting med syrebrist, hjärnans reaktioner så att säga. Och med tanke på hans uppväxt va, med väldigt, eller en kristen mamma, aktiv kristen mamma, var det inte så?
Ja, eller det här, ja.
Så drog lite bibelcitat och läste bibeln och så.
Ja.
Att, ja, det skulle man kunna argumentera för då i detta tillstånd så aktiverades de här minnesstrukturerna, bla 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 bla. Men nu var det lite ny information här och i och med att han jobbar, det han jobbar med så får det ju en annan tyngd utan tvekan. Men jag kan inte låta bli att tänka på, för jag tycker liksom, det finns en, jag har lite spaning kommer jag på här nu i samhället och det är ju, det poppar ju upp från olika håll. Ja men det här är första gången något av den här karaktären kommer. Men just det att folk bekänner sig troende.
Mm.
Och det är lite intressant i Sverige. För det har ju verkligen inte varit något som är legitimt att erkänna i intervjuer, på tv eller i tidningar och så. Men nu så kommer så här, ja, auktoriteter inom olika områden. Jag tänker på Mats Svegfors, för detta chefredaktör av Svenska. Då. Hon, den här journalisten Katarina, den här vackra på SVT. Sandström. Hon, Göran Skytte, vänsterkillen som har blivit väldigt...
Har det blivit okej plötsligt att fronta någon slags tro?
Ja, alltså vad min spaning är, nu börjar folk, dels börjar väldigt många folk att söker och hittar det här, för uppenbart är ju så, Ingla Agar, den här supermoderaten Idegard har gått ut och berättat att han har konverterat upp i katolik liksom, och pratar i tv om att han är en fattig syndare eller vad det nu var. Nej, men det är anmärkningsvärt att folk börjar göra det, och folk som anses då vara högutbildade auktoriteter på olika områden. Förr skulle man ju inte skriva om det överhuvudtaget, men nu gör man det. Nu har du plats i intervjuer. Det var någon annan här som gick ut med att han var troende. Till och med Anders Borg. Men det nämns bara i förbifarten. Man diskuterar inte. Mm. Det gör man fortfarande inte.
Säger det här något om samma? För jag tänkte också på det. Jag tänkte när jag läste den här då, artikeln i Newsweek som kom då. Och så tänkte jag verkligen så här, undrar om det är någon media, förutom Renew Magazine, som plockar upp det här just för att det är, att det finns en risk att det blir en slags flumstämpel och det där håller andra på med, men nu blir det legitimt för att han är den han är. Alltså att han någonstans kommer med ett tungt varumärke i botten.
Ja, sen får vi inte glömma att han verkar i USA och där har de inga problem att skriva om sånt här. Men att det tas upp i vår tid med DN, det tror jag har att göra med att det är någonting på gång. Man vill börja diskutera det här. Det är så här super... Jag menar, även i USA, det är ju kyrka skild från staten. Men de har ju en helt annan tradition. Men nu börjar det liksom komma. Folk söker, det börjar bli legitimt att prata om det här. Och det har ju verkligen inte varit rumsren, så jag tror att det är en trend i vardande, och nu tror jag att det kommer bli ännu mer av det här. Det tror jag, efter det här. Vad tror du då? Vad tror du själv?
Om det finns någonting efter det här?
Ja, jag tror ju absolut det. Mm. Absolut.
Vad bygger du det på? Vad har du plockat upp?
Jag har ingen beteendeterapeutisk analys. Det kan jag ju säga att jag har. Det borde vi nästan ha en egen podcast om. Men nej, men det här kan man ju inte gå på annat än, ja, nu skulle man ju kunna referera till det här, men det blir ju, han har ju inte gått ut tidigare. Det är en känsla bara av att det finns någonting annat. Mm. Någon slags inre övertygelse om att det gör det.
Jag har ju varit med vid några dödsfall, låter ju absolut, men jag har ju varit med i rummet när min morfar dog.
Mm.
Och min man var med i rummet när hans pappa dog. Och sen så har jag varit med i när mina kusiner som avled tyvärr cancer den sista tiden där lite. Så hon låg och dvalade lite ut och in liksom medvetande sådär. Och det är ju fascinerande där ändå när man är så nära döden. Och det pratade både jag och min man om, just när jag sa det, när min morfar dog, det var så här påtagligt. Nu är det speciellt såklart, och jag var relativt ung, men att det var känslan av att nu är någonting här och nu är någonting inte här.
Mm.
Att efter bara några sekunder när läkaren hade sagt liksom att okej, nu, han sa nog precis så, nu är inte han här längre.
Mm. Mm.
Och det var så påtagligt att det var ett skal som låg i sängen.
Mm.
Jätte, och det sa min man också, att de hade, och det gick väldigt hastigt och var väldigt sådär, väldigt tragiskt liksom, att det gick fort så. Men då sa han också att, för då sa de, nu kan ni ta farväl och slut. Och så hade de alla tre då, eller han och hans mamma och syster, sagt, Nej men nu ska vi nog gå härifrån, för att han är inte här längre.
Mm. Mm.
Och min kusin då, som vars pappa dog i cancer många, många år innan hon själv gjorde det. Och då när han gjorde det så hade hon drömt, tror jag precis då när hon var ganska ung, att hon liksom var där och träffade honom på något vis. Och det var väl i en dröm då. Och då så hade han sagt så här, nej men du ska inte vara här nu. Du ska inte vara här, hade han sagt till henne. Och sen levde hon sitt liv, och sen så fick hon tyvärr själv cancer då. Och hur hon då, när hon ligger dvalar lite ut och in där, hur hon liksom möter honom igen när hon är. Och allt det här är ju ändå att man känner att det är, och så läser man det här nu, att jag känner också det. Det är klart att det finns någonting mer. Eller det är så svårt att se att det inte skulle göra det.
Ja, och det här att nu finns det ju olika religiösa inriktningar, men att det gör det.
Mm.
Det finns ju någon gemensam nämnare i alla de här trosinriktningarna om någonting högre. Den kan man ju diskutera hur det ser ut, men nej, det är bara, det där är ju så svårt att förnuftsmässigt argumentera för, utan det är bara någon slags djup grundläggande övertygelse jag har, och som ju har prövats också i olika stunder, utan inte bli för privat, men även i nattsvart tillstånd så har jag aldrig liksom släppt den tron.
Nej.
Den snarare blir starkare. Men som vi inte kan förklara, där vår vetenskapliga analys inte håller, som går bortom det, det är jag övertygad om. På samma sätt som jag tror att det finns dimensioner som vi inte har koll på än.
Mm.
Jag vet inte hur det är, många som kommer att tänka,
vad har hänt här?
Jag är full
här. Och det där är ju faktiskt en intressant reaktion. Ja. Jag tänker ju så här, under lång tid tar innan det kommer nu reaktionerna där det ska förklaras. Och att det här är helt omöjligt. Och att det är klart att det var en syrebrist och den kan hålla i sig så lång tid. Så här, där det ska liksom in de här facken att det inte...
Ja, vi får väl se vad han säger. Och det kanske är möjligt att det han tar upp också. För de hade ju förra veckan så här om den här artikeln om han superartisten. Som
just det.
Ja.
Mm.
Vad han nu heter, Fawkes eller? Han var även med på Skalan.
Hawkins.
Ja, Hawkins. Det ska bli jätteintressant att höra hur han säger. Kanske de här debatterar också, verkligen.
Det är spaning. Att det här är plötsligt legitimt att prata om.
Absolut.
Ja, och när boken kommer, då läser vi.
Ja, vi läser den och vi kommer till detta. Mm.